Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. God dag och god fortsättning. Det här är Kristoffer Triumf och du lyssnar på det 105:e avsnittet av Värvet. Och om du tycker att det låter lite annorlunda så är det för att jag sitter här jetlaggad bortom vett och sans och ser solen gå upp över ett villakvarter i Los Angeles. Jag är här för att ha lite möten, jobba lite, men mer om det en annan gång. För nu är det dags för mig att snacka om Värvets nya sponsor. Och jag är så himla mallig över att Värvet nu presenteras av Läkerol. Alltså jag kom på det här för över ett år sedan när jag gjorde en lista över vilka drömsponsorer jag hade för Värvet. Och det går ju liksom inte att hitta en naturligare sponsor eftersom både Värvet och Läkerol, ja, vi delar ett syfte att få folk att prata. Och jag skickade mitt första mejl om det här för ungefär 1,5 år sedan. Och åtskilliga flera mejl och några möten senare så är vi alltså äntligen i hamn. Och nu säger jag för första gången, men långt ifrån sista, för det här samarbetet kommer att sträcka sig över ganska lång tid. Värvet presenteras i samarbete med Läkerol, Makes People Talk. Jag hoppas att både Läkerol och ni är nöjda med att jag fortsätter att make people talk. Åtminstone första halvåret 2014, det lovar jag er. Det är mitt nyårslöfte. Men varför skulle jag inte fortsätta efter det? Men det är så långt jag vet att Läkerol är med ombord i alla fall. Ja, tack så mycket Läkerol.
Kär i någon. Det är klart jag minns. Jag träffar ju min prins. Hur känns det inte varje gång?
Då ska jag prata lite om och mycket med Peter Jöback. Alltså, jag tror inte jag är ensam om att inte riktigt förstå vilken otrolig superstjärna han är för musikalvärlden. Jag har inte riktigt koll på den scenen helt enkelt. Jag har istället nästan upptäckt honom på omvägar via hans musikaliska samarbeten. Men för dig som inte heller har koll på honom kommer en liten Jöback crash course här. Han är född 1971, uppvuxen i Täby utanför Stockholm. Han började stå på scen tidigt och var med i Melodifestivalen redan som 19-åring typ. Han slog igenom brett med Kristina från Duvemåla 1995 och har sedan dess blandat att släppa skivor och att stå på världens största musikalscener. 2009 gick Peter ut och berättade att han i 12-årsåldern blev utsatt för sexuella övergrepp av en äldre skådespelarkollega. Och anledningen till att jag berättar det är att det kommer att dyka upp flera gånger under samtalet. Nu kör vi. Från ateljén i Kalla Vällingby i december 2013, den fantastiskt sympatiska Peter Jöback.
Jag fyllde 40 för 2 år sedan. Bästa power, känner jag. Fan, 40 bast och jag är här liksom. Det var super.
Alltså, du kände att du var på rätt plats i livet?
Ja, ja, och det var jag verkligen. Min 40, jag hade en stor 40-årsfest, bestämde mig för att bjuda de flesta som jag har jobbat med, som jag fick tag på under min karriär och mina, de vänner jag, liksom, som jag har lärt känna under de här 40 åren. Så det är en jättestor fest och sen...
Det låter asdyrt.
Ja, det var dyrt. Men, det var, men jag har ju också, på grund av de här människorna jag jobbat med, tjänat med så mycket pengar. Så att, då kan man ju bjussa tillbaka lite. Så när jag hade en stor fest på Hamburg Busch och... Det var helt fantastiskt. Och jag älskar, det är det bästa när man har fest. Det är ju kul att se sina kompisar, det är roligt.
Ja. Var var du då när du kände att du var på helt rätt plats i livet?
Du menar när det vände eller när det...
Nej, men alltså, för jag antar att det kanske man inte känner så jävla många gånger. Eller har du känt det under lång
tid? Ja, men det har varit en process för mig. Jag har ju berättat om det lite, men jag sprang in i väggen när jag var typ 32. Då var liksom... Det var min riktiga så här tjong, återvändsgränd, nu kommer jag inte längre. Och då började jag gå i terapi och du vet, började sortera ut saker i mitt liv. Men det tog ju 8 år nästan för mig och fram till jag var, nej 40 blir det. Men 39 ska jag säga, 7 år som jag landade ordentligt.
Men gick du i psykoterapi?
Ja, precis. Först var det psykoterapi, samtalsterapi, alla olika former, gruppterapi och du vet... Och jag har ju varit på rehab också, så att jag har gjort en sån resa också som var jättenyttig för mig. Liksom. Och verkligen sorterade ut saker från min uppväxt och sådär som var som låg och slaskade hos mig.
Nu gick vi rakt in bara.
Det är lite min grej. Ja, okay. Jag bara kör. Ja.
Nej, men för jag tänkte, alltså det finns ju några grejer som när man läser på om dig som återkommer liksom. Och å andra sidan så är det ju skönt att man så här tar dem
först.
Att vi dunkar av det, så att säga. Men jag måste bara fråga, för din rehab-vända, det var inte så att du kom dit och drog, det var inte för att du konsumerade ett kilo kokain i veckan?
Nej, men jag har ju bestämt mig, när jag bestämde mig för att berätta om den resan, så för de som har varit på rehab, när det är typ 6 veckor instängd utom någon annanstans, när man får stänga av telefon och allting, vet vilken tuff resa det är och vad man utsätter sig för. Och på det sättet så har jag också känt att jag inte velat berätta varför jag var där, utan det känner jag som att det är min egen ensak liksom, och jag vill inte ta upp det igen på något sätt. Så, men däremot vill jag prata om hur bra det blev efteråt och att det går att vända någonting, en spiral som, så det är liksom vad jag pysslade med eller vad mina problem, det är min egen ensak och sådär. Och det känner jag att jag vill vara snäll mot mig själv. Så det har jag liksom ett medvetet val att jag inte vill prata med.
Nej, jag fattar.
De flesta vet ju varför man åker på rehab.
Så. Alltså det var koks?
Det var allt möjligt. Det var liksom jag hade en massa möjliga olika... Men mest var det arbetet, att jag var arbetsnarkoman. Att jag jobbade alldeles för mycket. Att jag var ganska hård mot mig själv. Mm. Men det finns ju något som heter multi-addiction. Och man kan ha allt möjligt. Mm. Och på min rehab så kom det upp så många olika saker. Och jag visste inte ens vad medberoende var. Och jag vuxit upp i ett hem där pappa drack mycket. Och på något sätt... I och med att jag har jobbat mig frisk, trodde jag, så trodde jag att jag hade fixat allting. Alltså att jag klarat det, att jag kunde lösa mina problem själv. Men det var så mycket som låg och skvalpade från min barndom som jag var tvungen att ta reda på. Och på det här så kom det fram också, jag har ju berättat om övergrepp och sånt som hände.
Just det. Mm.
Och det, jag förstod inte det förrän de talade om till mig när jag satt på rehab och sa att du vet om att man är barn tills man är 18 år. Och då förstod inte jag, flyttade hemifrån när jag var 14, jag kände betalade min egen hyra när jag var 15. Alltså förstod inte liksom, vad menar du? Jo, men dina föräldrar har ansvar för dig tills du var 18 år. Jaha, det var nytt. Och då rasade hela min värld. Och på det sättet så förstod jag också liksom att allt som jag hade utsatt mig själv för som vuxen och saker som jag gjort som inte var så himla bra. Jag kunde förlåta mig själv och sen kunde jag gå vidare. Så att på något sätt så började mitt liv igen efter det här. Och då var jag 35 när jag fyllde 35 när jag gjorde det här. Mm. Och sen så var det 3 år av liksom, det tar ett tag också. Det är mycket som ska förändras i livet innan man landar efter en sån här.
Jag är nykter sedan snart 10 år. Alltså,
oh, wow.
Ja. Jag gick aldrig, la aldrig in mig på rehab, jag bestämde mig själv.
Mm.
Men så gick jag lite pliktskyldigt på möten så där första året ungefär. Mm. Men du går inte på möten?
Nej, jag gjorde mitt rehab utomlands i England av olika anledningar. Mm. Men det var jättebra för mig. Då gick jag på möten och sådär. Sen har jag gått på möten när jag varit utomlands och sådär. Men sen har jag inte en sponsor hemma och sådär. Men nu är det ju så många år sedan så att nu känns det ganska lugnt faktiskt för mig. Jag har en sån öppen dialog med mina vänner om allt det. Så det är ingenting som man inte pratar om om den resan. Och jag älskar ju liksom samtalet, det är det bästa. Speciellt i grupp, tycker jag är fantastiskt. Gruppen är starkare. Liksom och det är väl därför jag håller på med teater. Alltså, när jag är på turné med mitt band eller om jag gör teater och får vara en ensemble. Även om jag gillar att stå längst fram i fronten så tycker jag det är skitkul med gruppen. För att... Det är kul att spegla sig själv och även det musikaliska och ens talang, men också ens liv och person med andra människor. Gick du på grupp, typ lite så här möten förutom det där? Eller efteråt har du gjort?
Nej. Jag skulle vilja ha ett alternativ till AA egentligen som jag tycker är...
Vad är det som är läskigt tycker du med AA då? Vad som känns... Tror du att det har något med någon slags skam?
Nej, jag skulle vara stolt över ifall jag orkade gå dit. Liksom. Nej, men det har väl att göra med att jag... För mig är problemet att jag inte... Och det var det redan då. Jag tyckte inte att jag var som dem. Och det är ju kanske...
Det är en klassiker.
Ja, jag vet. Men med mig stämmer den. Nej.
Bra.
Ja. För jag har, jag har aldrig haft ett fysiskt beroende liksom, av någonting. Men jag har en väldigt stark så här, psykisk beroende personlighet, vilket ju är egentligen samma sak. Mm. Men, så jag hade lite problem med att säga att jag insåg att drogerna och alkoholen var mig övermäktig och därför la jag mina händer i, eller mitt liv i händerna på Gud, va? Mm.
Men är du religiös? Är du, har du...
Nej, är du?
Nej, jag känner inte mig religiös, men jag tror ju på något. Ja. Alltså, jag tror ju på något som är större än mig, liksom, större än, och det var det jag menade med, här med grupp. Jag tyckte det var gruppterapin, tyckte jag var så intressant, för att det var mäktigt det här att sitta i en grupp och känna att tillsammans kunde vi faktiskt lösa det här problemet. Alltså, jag kunde lösa problem om jag var lite mer... När man är inne i ett slags, vad man säger, beroende eller någonting, så blir man ju ganska själv... Allting, det är bara, man säger, tunnelseende på något sätt. Man tar inte in någonting runt omkring. Och jag upptäckte när man satt i gruppterapin och fick lyssna på andras historier och allting, och så blev det en slags... Någonting som blev större. Och det, på det sättet var också sett att ta mig ur mina... Alltså det bara ältade i mitt huvud liksom, så här. Men man är också rädd liksom, när man är mitt inne i någonting, att man inte tar in någonting annat. För mig då, jag tyckte också, som du sa det här med att jag är inte som dem, så kände jag hade inte heller något jätte, jag hade inte problem med alkoholen, liksom inte något jätteproblem med droger, det var ingenting sånt där. Men jag hade ju mitt arbetsnarkomani, och det var också sexuella grejer för mig liksom, för att, och det var ju därför det här med övergreppen kom upp, och jag förstod varför jag hade så svårt att bejaka min sexualitet, för det hade mycket som hade ont, gjorde ont hos mig liksom. Men jag kunde ju känna igen mig i de som var heroinister eller liksom, för att grunden är samma sak, vad man än har för slags beroende. Mm. Och det gjorde mig så himla ödmjuk. Jag måste säga att det är bland de ballaste människor jag har träffat i mitt liv på de här mötena. Så på något sätt kände jag att om jag ska säga att om det här går på möten, så har det nog varit mest för att, som du säger, att, eller som jag frågade dig, om det var någon skamgrej, att man kände att jag hade det problemet liksom först, och att jag tyckte det var lite pinsamt att gå. Men sen tyckte jag med att det blev de gånger jag gått, att jag tycker det var en del, eller jag känner mig en samhörighet med någon. Jag tyckte det var härligt. Bara att ibland kan man tycka att ibland är det tufft, för folk har kommit så långt, gått så långt, så att det är, man blir ledsen liksom också. Det, av den anledningen kan det vara tufft att gå också liksom. Och jag hoppas liksom, det är därför jag försökt vara öppen med min resa, och att jag valde att berätta om mina övergrepp och sådär offentligt var ju också för att, och lite om att vad att jag hade gått, varit på rehab och sådär, var ju för att säga till människor som är i våran ålder att det går faktiskt att förändra livet, och det blir inte så här att ja, livet blev så här, nu får jag leva så här resten av mitt liv. Fast man kan alltid välja om sitt liv på något sätt. Så länge man tar ansvar för dem man har liksom, om man har familj och så här. Men om man inte är lycklig, så är man inte lycklig, då måste man ta en ny väg liksom. Och så får man försöka lösa det på något sätt.
Men jobbade du igenom stegen och så?
Ja, jag gjorde det. Jag jobbade igenom stegen. Så det har jag liksom gjort. Jag har gjort allt det där. Jag har också fått min så här, nu är det 6 års bricka liksom.
Ja, okay.
Men jag är skitstolt över den, att jag tog tag i det, för att jag bröt också någonting med min familj liksom, med min pappas drickande och sådär, just att vara beroende liksom, så här. Men det är intressant, vi lever ju ett sånt, jag brukar säga, vi lever ju ett addict samhälle, alla vill ha kickar hela tiden. Det är ju speciellt media, tycker jag, media och tv, allting, det är ju kicka liksom hela tiden, ingenting kan landa, ingenting kan fördjupa sig, ingenting kan, utan det ska gå så jävla fort hela tiden.
Någonstans så stod det att, och det sa du ju också, att det hade liksom lite med ditt bekräftelsebehov att göra. Alltså rehab-grejen. Eller,
men jag tror att det vet nog alla som har växt upp en förälder som har ett missbruk eller som en frånvarande förälder. Och min pappa var dessutom väldigt dominant, så att det var ju liksom först frånvarande och sen jättedominant när man är nervös, alltså man bara, vad händer liksom? Det är klart man söker bekräftelse. Det är klart att det som jag brukar säga, eller någon gång jag träffat lite så här elitidrottsmän, och så man börjar prata om deras uppväxt och så där. Och man tror ju att jag skulle ha varit här om jag inte hade vuxit upp i en dysfunktionell familj. Det är ingen som står och tränar 24 timmar om dygnet på ett löpband för att bli bäst i världen. Det finns säkert någon, men när någon säger så här, du kommer aldrig komma till Broadway, Peter, liksom. Jo. Jag ska ha det. Den drivkraften som är där, att göra de där extra turerna och jobba de där extra gångerna och öva de där grejerna. Eller, på något sätt så är väl kan man vara lite tacksam för när, även om det var gärna varit utan det liksom så där.
Ja, just det.
Förstår jag, men det är lite kluvet, men jag har ju fått en, du frågar förut nu så här, att man har kommit på rätt plats i livet och så där. Det är väl att jag tycker att jag har samlat ihop de där krafterna jag har fått med mig i mitt liv, att jag på något sätt kan omfamna min historia, min uppväxt, och göra någonting bra av det istället för att gömma den eller liksom, du vet, låtsas att den inte fanns.
Mm.
Att man liksom hela tiden försöker, man vågar inte vara i mörkret, man vill bara vara ljusa för att det är så mycket jobbigt.
Ja,
istället för att idag känner jag att jag kan omfamna mina mörka sidor, jag kan liksom se kraften i det, och men jag kan göra någonting positivt, jag tar ut det ljuset och gör någonting mäktigt av det liksom. Och
om det är så att bekräftelsegrejen, alltså att stå i centrum, att det är, var en del av din problematik, så är det ju lite grann, för eftersom du fortfarande är kvar i ett yrke som liksom bygger på det, så är det ju lite grann som att man är heroinist och sen så jobbar man fortfarande med att framställa heroin eller någonting sånt där,
men jag håller med dig. Det är verkligen, det är klart att, men det är därför jag är så glad att jag gjorde det här. Att jag har gjort mitt rehab. Jag har tagit reda på, jag har sorterat ut var kommer saker och ting ifrån. Jag menar, när man har gjort en sån här resa så är det ju så här, man är ju inte, man kommer aldrig bli frisk. Alltså, man får ju leva med någonting. Jag menar att alla har det här i sig på ett mer eller mindre sätt. Liksom. Mm. Och jag kände så här, när jag hade gjort 12-steget så tyckte jag liksom att det här borde man ha i sig innan man går ut gymnasiet i skolan. Mycket make amends och liksom att man hinner liksom prata om gruppen, hur gruppen har varit inom, så inte den här liksom blyga tjejen som alltid var blyg i skolan ska få vara blyg hela sitt liv där ute, eller bli go crazy bara för att man kommer ut skolan, eller så man på något sätt pratar igenom så här, för skolan är ju som ett minivärlden liksom, så här. Sen ska det, och så att folk slipper ta med sig det där som de lärde sig i skolan, för att det är så bra att sortera och gå igenom och liksom förstå. Jag känner ju så här, när jag var klar med min resa, den här första etappen, så jag är inte perfekt nu för att jag har gjort det här. Snarare tvärtom så inser jag att man är ju inte perfekt. Liksom, vilket jävligt skönt, halleluja. Och jag kommer säkert göra mina felsteg och allting. Men jag kommer inte kunna skylla på en taskig barndom längre. Utan det är upp till mig. Och ibland kanske man känner så här, men jag vill, I want to go down this road. Liksom, för att jag känner för det idag. Och då gör jag det. Men då ska jag göra det med rak i ryggen. Liksom, och då ska jag stå för det. Liksom. Så jag tycker allting har blivit lättare för mig. Och det är klart, jag kan känna att man kommer in i en spin och man släpper en ny skiva eller man har någonting på gång. Att då känner jag att då klickar det igång det där igen. Så här liksom. Fan, hur går det liksom? Men det är som det är. Det är ingenting som jag blir skraj över eller någonting. Utan,
googlar du dig själv?
Ja, men det kan hända att jag gör det faktiskt. Speciellt om det är... Ja, jag kan, i vissa lägen kan jag göra det. Och jag kan känna att jag inte... Då kan jag känna så här, fan, det här är inte bra. Men samtidigt så... Eller nej, jag tycker oftast det blir så, om man skulle googla sig själv och så läser man något skittjaskigt, alltså något dumt, då känner man, ja, där fick du, för att det var så jävla nyfiken liksom. Men jag tycker det är, så är det väl. Är det någon som inte gör det någon gång? Alltså om man får höra någonting så, har du kollat på det där? Och så, eller om någon säger så här, det står skitbra om dig i den här, du måste läsa, så läser man. Men samtidigt så får man ju upp det 15 andra grejer också, då kan man ju inte låta bli att läsa det. Nej, men det händer. Det är också, det kanske är sådana vissa perioder som man kan, när jobbet är i fokus, då tror jag att jag kan. Men inte om jag är så här, typ har ett 3 månader ledigt, att jag sitter och googlar, det gör jag inte.
Du har inte din Peter Jöback inom citationstecken som startsida på?
Nej, det har jag inte.
Nej, men det är nog sunt.
Ja, det är sunt.
Hur upplever du att mediebilden av dig är?
Jag har faktiskt funderat på det liksom, för jag möter så mycket olika människor som har olika bilder av mig så där liksom, och men jag tror att jag inte tänker på det lika mycket nu som jag gjorde förut, innan jag landade i mig själv, innan jag om man säger så här, det är svårt att veta vad mediebilden är med när man inte ens vet själv, för jag har ingen bild av mig själv liksom.
Nej,
jag är. Ja, alltså jag vet faktiskt inte vad folk har. Jag vet faktiskt, om jag ska vara ärlig så vet inte jag. Jag har ingen aning, för att det kan vara hur mycket som, för jag tror, jag vet, för det är på hur mycket folk har sett vad jag har gjort liksom och så där. En del blir ju förvånad om de ser mig som inte har sett mig och så här, fan. Jaha, är det här? Kan du det här? Alltså är det här? Jag kan faktiskt inte, jag kan inte svara på det liksom. Jag tror det är olika grupper, olika typer av grupper av människor, För vi är ju, tyvärr är ju människan så att man grupperar. Vi tycker om att sätta folk i fack, för att det, tror att det är lätt att sortera för hjärnan. Vi vill fajla folk så här liksom. Det är jobbigt om någon är så här, oj du har flera färger, fan vad jobbigt det blev nu. Vilket jag hatar, alltså att folk sätter människor i fack. För att det är som att, hur kan man minimera en människa på det sättet liksom. Så här, och jag känner verkligen att jag lever troligtvis bara det här livet. Och då vill jag ju testa så mycket som möjligt, så att jag ser vad jag kan göra och vad jag som människa och med mina resurser kan göra liksom. Och jag är nyfiken, född nyfiken, så då vill jag testa liksom. Och jag vet att jag har blivit ledsen när folk har sagt att jag bara är någon, det där är din grej och det där. Tycker du, jag säger jag. Men jag tycker att jag kan göra det här också, eller jag vill pröva det här. Och det har ju både varit med min musik och mitt artisteri, men även som person och människa med sexualitet och allting, att jag måste ju få testa det jag vill.
När du gjorde en skiva med Andreas Mattsson och...
Ja, Niklas Frisk.
Tack. Mm. Då kändes det ju som att det var så här, fan vilken underlig grej. Eller att du gjorde en singel med Markus Krunegård. Mm. Eller ja, med Laxo. Mm. Det var ju oväntat. Mm. Och fan vad jag gillar Annika Norlin-duetten.
Ja,
jag hade glömt bort hur jävla briljant den är. Det är en fantastisk poplåt.
Mm.
Vem är det som har skrivit den?
Det är Andreas som har skrivit den mesta av den. Men det var min idé från början att vi skulle göra en duett med en tjej där jag snott hennes kille. Liksom.
Fantastiskt. Alltså briljant idé.
Men den skivan, det är... Det finns för mig tre skivor som jag är jättestolt över. Tre som blev som en slags trilogi liksom, för mig, för min resa, privata resa. Liksom. Och det är första som heter Det här är platsen, som Niklas Frisk och Andreas Mattsson skrev några låtar till. Sommars sista sång en låt, och Du har förlorat mer än jag, som var en sån här, ett ex till mig. Och så hade jag liksom en t-shirt på mig som sa, det här är enda som jag har kvar sen jag förlorar allting i Vegas. Och så, men jag i alla fall, du förlorar mig, men jag har den här t-shirt. Ja. Och sen så skrev Mauro några låtar, bland annat om min pappa och lite sån här. Det var första liksom. Och då bestämde jag mig. Då gjorde jag en låt som heter Ingen skyldighet. Som, det var också som jag kom ut i Christian Lok på grann. Ja, lite tramsigt, men så var det.
Mm.
Och sen så gjorde jag den här Stockholm med nattskivan som hette Människor som du och jag. Och det var precis efter mitt rehab som jag kom hem. Och därför hette en människa som du och jag. För att jag upplevde att jag satt liksom hemmafruar, affärsmän, andra artister och det, världsstjärnor och allt möjligt. Och unga tjejer liksom, som hade matmissbruk och sådär. Och så bara, vi är precis likadana allihopa. Vi vill bara bli sedda och vi älskar det för den vi är. Liksom. Så då kom den låt. Och den Stockholm i natt var en kärleksförhållande till min man som vårt väg tillbaka till varandra. Så det var liksom, jag berättade för Andreas och Andreas skrev texterna liksom sådär. Och jag älskar, det finns en rad i Stockholm natt som är, jag känner jag ser så mörkt, känner doften av rädsla på Stureplan. Jag tycker det är så jävla bra. Det är liksom. Men vi höll på, den där skivan var jättekul, för det blev ett litet kollektiv. Det var jag, Andreas och Niklas som skrev tillsammans och sen satte jag ihop ett band. Det var med Niklas och Andreas och några musiker. Och så spelade vi in liksom en 3 veckor i Skåne hos Kristoffer Lundqvist. Precis som jag alltid velat göra, fast aldrig gjort. Liksom, du vet. Och då var det bland annat den här låten med Han är med mig nu.
Mm.
Som Annika sjöng sen.
Därför att för mig så var ju du, eller du har ju aldrig varit i mitt liksom bevakningsområde egentligen. Därför att du
vad
har,
är ditt bevakningsområde?
Nej, men inte vet jag. Jag är ju så här, du är ju alldeles för okreddig för mig.
Mm.
Förlåt.
Men det kanske är det som är bilden med att jag inte är creddig då? Är det,
ja,
det som är...
det tror jag. Mm. Dels det, och sen så tror jag också att... Ja, men som...
Och vad är creddig, en viss stil då? För jag menar, hur många av de artister som du känner har lyckats komma till Broadway eller har lyckats göra... Alltså, vad är det creddigt?
Nej.
Det är inte creddigt?
Nej.
Okej.
Nej.
Vad är cred då? Att man är cool, att man ser ut på ett visst sätt.
Ja, men alltså, nu får du inte hänga upp dig på det här.
Nej, men jag tycker det är intressant.
Ja, nej, men...
Tänk på att jag har gått 10 år i terapi. Det är lugnt.
Ja, bra. När jag började med Värvet så trodde jag så här, ja, men jag gör väl liksom Killinggänget och sen så är det färdigt. Alltså, förstår du? Det var liksom...
Är det credit?
Ja, det är det.
Mm. Mm. På vilket sätt är det credit?
Det har väl att göra med att det finns en inbyggd skevhet och en smal, alltså så här, att det är...
Är det smal? Men alla de killarna gör reklamfilm för stora företag.
Ja,
eller,
ja, visst.
Robert Gustafsson tjänar mest pengar i hela Sverige.
Jag vet.
Nej, men du måste bara förklara, för jag tycker det här är intressant. Eller är det för att dina kompisar tycker att det är en gänggrej?
Ja, men det tror jag också. Mm. Absolut.
Är det en slags ängslighet då?
Ja, herregud, ja. Visst. Och det är det som jag tycker är så jävla fantastiskt med Värvet. Att folk frågar mig så här, vill du träffa Peter Jöback? Ja, det är väl klart som fan att jag vill. Och sen så tror jag väl kanske att det som folk lite grann glömmer med dig, alltså när vi pratar om mediebilden, det är ju det faktum att du är ju en av de absolut främsta i världen i ditt gebit. Mm. Och det tror inte jag liksom är i folks medvetande. Jag tror att de tänker på dig som en kanske lite fjollig kille som liksom är med ganska mycket i media. Och, alltså att det är nästan en lite förlöjligad bild av dig. Förstår du? Att den seriösa yrkesmannen som jobbar skiten ur sig för att nå dit han vill.
Vet du vad jag tror? Så här tror jag. Ja. Jag har tänkt på, alltså, just för dem som är då i din krets, så tror jag så här. När jag slog igenom, jag var ju så här tonårsidol och prydde så här Frida okej när jag var liten. Vilket jag inte fattar, för att jag var ju en så här överviktig kille i skolan och ingen liksom tittade på mig och sådär. Så jag tror att jag, det blev bara så här, vad kul jag får vara på omslaget på Veckorevyn. Och sen så lämnade det, för jag kände att det var inte där jag ville vara. Liksom. Och sen så tackade jag nej till de grejerna, men så fick jag Kristina från Duvemåla. Och så blev det en sån jättestor grej. Och jag blev liksom svärmorsdröm, och alla mammor till sådana som dig var så här, kan inte du vara som Peter Jöback? Peter Jöback, han är så en gullig kille. Han är så fin.
Gullig kille, ja.
Ja, och där kommer det. Där tror jag det sitter jättemycket. För jag har liksom nämnt det. Per Bjurman var ju en sån som var på mig jättemycket. Jämförde alltid mig och Håkan Hellström och sådär liksom. Men han gjorde en intervju med mig för några år sedan. Jag bodde i New York och gjorde en skiva med Kate Pearson och Sia i Woodstock och sådär. Och då så gjorde vi första gången vi pratade med varandra. Liksom. Och han sa, ja, vi var ju en hel del elaka journalister mot dig på 90-talet. Så här, typ lite, jag ber om ursäkt. Så här. Och det var lite gulligt liksom sådär. Och jag menar, jag tror att det påverkade mig ganska mycket. Att jag kände det liksom så här. Och, men jag tror också att jag var med och skapade den bilden av mig själv. Och det är också därför jag berättar om, har berättat om min... Nu kommer jag tillbaka igen till min historia. Att, och att jag valde att berätta om det jag varit med om och sådär. För att det gjorde ju också att jag... Alltså när jag tänker efter, varför kunde inte jag säga när jag var 22 år, när jag var ihop med min första kille, liksom, att jag kunde säga att jag är en kille, liksom, att jag kunde stått upp för det. Men jag kunde inte det, för jag hade, det var en konflikt för mig med de här övergreppen och allting. Och det var... Många sa, och folk jagade mig och sådär på olika sätt. Jag tyckte att jag hade så trots sig. Fan, jag bestämmer själv över mitt liv och sådär. Och då upplevdes jag som säkert väldigt endimensionell. Liksom. Jag låg alltid på bilderna och sådär. Men jag försökte överleva. Och det är liksom också respekt. Men vi har olika grejer. Andra gör andra saker för att överleva. Liksom. Mm. Och jag känner i och för sig tvärtom med mediebilden. Med att det är en viss krets, visst, som alltid kommer vilja ha mig på något visst sätt. Och som du säger, att man kanske glömmer bort vad jag faktiskt har åstadkommit. Men jag känner att det finns så pass många också som ser vad jag gör. Och som jag känner att jag får cred för. Vad jag har liksom öppnat upp dörrar för många liksom, på det sättet jag har arbetat. Och
hur menar du då?
Med musikteater liksom, så har jag öppnat upp dörrarna för... När jag gjorde Miss Saigon i London när jag var 24. Då kom jag ihåg, då var jag som Björn och Bönnes, att det är omöjligt att ta sig in där liksom. Och så fick jag den, och sen efter så följde det ganska många som fick, svenskar som fick. För att de såg att svenskar är pålitliga, jobbar bra och liksom är duktiga. Samma med Broadway nu kommer jag, tror jag, att det kommer dyka upp fler som kommer få chansen efter att jag har varit där och sådär. Så det är sådana där grejer tror jag att det har liksom gjort jättemycket att jag har hjälpt till. Liksom.
Men känner du att du har varit för öppen med media? Liksom?
Nej, jag var ju inte alls det i början. Liksom, men jag var ju väldigt... Som jag sa igen, jag ville vara till lax. Och det händer ofta om man är utsatt för övergrepp eller så, att man på något sätt, man vill bli älskad på något sätt.
Ja, visst.
Mm. Och det var ju det som hände med mig när jag, att det hände från början, den grejen. Men så, då kände jag att det kom ju upp för mig när jag började jobba med mig själv, att det där är ju ett mönster jag har haft hela tiden. Att om någon säger, skulle du vilja ställa upp och göra den här grejen? Så gjorde jag ju det liksom, för att man ska ju inte säga nej. För jag hade inga gränser, boundaries. Och fick jag vara någonstans där folk sa att jag var duktig, så gjorde jag det. Och det är ju inte, det är något som jag blev lärd. Liksom. Och det var därför jag bestämde mig att när jag ville berätta min historia, för att jag kommer inte vara så längre. Jag är inte en sån person längre. Jag har satt, nu sätter jag mina gränser, men det tog mig 34 år. Och det kan ju vara skämmigt att säga liksom att... Men så var det. Det tog så lång tid för mig när jag förstod. För jag hade jobbat så mycket för att överleva bara innan. brukar säga det. Och ska jag få cred för någonting då av dem i din värld, så är det för mitt mod att jag har vågat att göra saker och testat olika saker. Mm. Och inte liksom om någon säger så här, du ska inte göra det här eller så, så har jag gjort det i alla fall. För att jag har velat det, för att jag har varit nyfiken. Och antingen så inspirerar det människor att faktiskt våga göra, testa andra saker. Och det är också väldigt lustigt när då människor från din sida då, om det inte du pratar om du ska prata om så, när någon därifrån testar någonting som är bredare, så är det helt okej. Men om någon som är från den breda världen testar något smalare, så blir det genast någon. Och för mig också, när man har gjort sin resa, så blir det bara så, ja, det var dem, de har problem, de är ängsliga liksom, och så här. Så det är inte, jag lider inte av det.
Nej, vad skönt.
Förstår jag menar? Mm. Men jag kan bli ledsen att det ser ut så i världen, och att det är så, att man tänker på det sättet, och att man inte istället är så här, att vi är alla olika. Man behöver inte stå och jubla och applådera och göra, men man behöver inte nonchalera. Jag menar.
Jag kan ju tänka mig att du liksom, alltså att du nästan prenumererar på ett en plus, alltså i vissa
kretsar. Det gör jag faktiskt inte längre, men hos vissa journalister gör jag det, tror jag. Ja. Men det blir ju också komiskt till slut och sådär. Men det är också lite så här, det känns ju som en slags, att det blir någon slags, det finns någon rädsla för någonting. Jag vet inte, men jag vet det, jag har ingen aning.
Du sa lite i förbifarten här att du, ingen hade sett åt dig i plugget och sådär. Alltså du är ju...
Så upplevde jag det, men det är också intressant. För jag har också träffat, nu när man fyller 40, så blir man bjuden på så här 40-årskalas med sina gamla klasskompisar och sådär. Och det var faktiskt jäkligt kul, tycker jag. Och liksom, och sitta och prata med dem och få en reflektion hur jag var i skolan och sådär. Jag upplevde nog att jag var lite så utanför, outsider och sådär. Men de var mer sådär, nej, men du var ju liksom... Jag fattar ingenting, du vet, jag kände inte igen mig själv. Men jag var nog lite så enstaka. Alltså jag höll mig för mig själv också, gjorde min... Och jag var ju tidig med teater, jag var ju, började på teatern, jag var 10, jag fick mitt första jobb och sådär. Men som sagt, det som lästes som att jag var cool och det som höll min... Jag var stark, var nog mest ett sätt att överleva. Men jag var ju väldigt överviktig i skolan. Jag var ju liksom överviktig sedan jag var 15 ungefär. Ganska rund och sådär. Och det ledde jag verkligen av. Så där. Och sen att jag hade mycket hemligheter liksom hemma och sådär.
Jag har tänkt på det några gånger. Jag ska försöka inte bli sexistisk, men du ser ju fruktansvärt bra ut.
Tycker du det?
Ja, verkligen.
Tack snälla. Det har nog varit både fördel och till mitt i fatet också. Och det tycker jag också är rätt roligt hur tiden förändras. Man tänker så här... Om man kollar på en sån som Darren till exempel, som är en jättesöt kille och liksom, du vet, så här, det hade ju inte funkat på min tid om jag hade gjort en skiva när jag var 22 år eller 21 år och gjort det. Det hade inte varit okej. Då skulle bara alla vara så här rockgubbar och liksom sitta på kvarnen och sådär liksom. Så det är ju, tiderna förändras ju också, eller hur? Det är ju lite så.
Jag satt mycket på kvarnen på 90-talet.
Ja, jag gjorde det. Ja. Nej, men för mig är det så roligt. Det är så roligt för mig. För att jag var ju så här storrökare när jag växte upp. Det var som den första ciggen när jag var 12. Och var ju som att, som att andas hemma för pappa och mamma rökte så mycket. De gångerna, också hur stark bilden av mig var av den här gulliga killen som var rätt komisk. När man kunde liksom vara på fest så här. Packad, liksom röka hur mycket som helst. Och så var det så här, så man är på ett hotell på morgonen, så samlas alla i receptionen, så tar jag så en cig på morgonen och så kommer jag ut, så står alla där som man har hängt med, och så bara, men fan, röker du? Liksom, du vet, det blir så här. Och då har jag insett att det är en sån stark, på något sätt så är det yttre hur man ser ut och liksom.
Men du, det var länge sedan du rökte nu?
Ja, eller? Nu har jag slutat röka. Jag kan tjuvröka någon gång ibland.
Är det så?
Men nej, det funkar inte. Jag bodde utomlands. Jag bodde i London, så min röst funkar inte. Man kör 8 för sig i veckan och det pallar liksom inte. Och nu känns det ju helt ute och röka.
Din man är alkoholterapeut?
Mm, han är beroende. Han har utbildat sig som beroendeterapeut.
Okay.
Och sen i samma veva som jag också var iväg. Right. Han också, både han och jag har vuxit upp i familjer där alkohol har varit en framträdande, hade haft en framträdande roll. Så att vi hade det gemensamt på något sätt. Och sen tacklat det på olika sätt. Men sen är ju min man världens bästa friskvårdskille som personlig tränare och jobbar jättemycket med gruppträning och sånt.
Jag tänker mig att det bästa som skulle kunna hända mig, för jag har ju aldrig varit en tränande person. Nej. Men tänk ifall jag kunde träffa någon som på något sätt kan få mig att ta allt det här som jag gör, som är beroende, för jag är ju så uppenbarligen en beroende personlighet. Jag är så med min telefon till exempel. Nu är det så här, i intervjuerna är nästan det enda tillfället när jag helt glömmer bort min iPhone.
Bra.
Ja, det är fantastiskt. Men tänk ifall det kunde vara så med, när jag umgås med min son istället. Mm. Eller också. Mm. Det vore ju härligt.
Men det är väl bara öva. Alltså, vad tycker du att det är ditt problem då? Liksom att, för mig är det så här. Det här har jag kommit på. Att jag bestämmer ju precis över vad jag vill göra med mitt liv. Alltså hur jag ska göra det. Det är bara att göra det. Mm. Det andra är bara bortförklaringar.
Mm, det är sant.
Det är bara att vara stenhård. Ja. Det är disciplin. Alltså det är liksom en... Det är inte svårt. Jag är ju så pro det här för att jag har förändrat mitt liv. Alltså jag, du vet, det är från dag och natt, från vad jag har varit. Det går, för du är inte dina föräldrar. Man ska inte bära, du är en egen individ liksom.
Mm.
Framförallt när man fått barn. Jag kände det nu när vi fick våran dotter och sådär. Eller jag kände, vi har pratat om barn jättelänge. Men jag kände att jag vill inte ha skaffa barn. För mig var det viktigt. Jag ville ta reda på, sortera ut mitt eget bakåt. För mig är det att skaffa barn är liksom att få äran att guida någon genom livet. Och vara liksom så här att ge henne liksom de bästa förutsättningarna för att hon ska kunna utvecklas till alla de förutsättningar som hon är född med att kunna bli. Och bara pusha henne liksom att och vara liksom, ja visst, gör det. Och få henne att bli en stark egen individ. Liksom. Och jag tror inte jag hade kunnat göra det när jag hade så mycket issues själv liksom. Och det var också min motivation att ta tag i mina grejer. När jag landade i det här, när jag var 32, att det bara sket sig allting. Inga relationer funkade för mig. Så kände jag så att jag vill ju ha barn. Så kom igen Peter, du måste göra någonting åt det här. Så det var ju min morot liksom. Och därför är det ju fantastiskt att jag nu har fått den världens finaste dotter. Och jag känner att jag har landat i mig själv och att jag har omfamnat historien och den jag är och står för den jag är och liksom är rak, ärlig och liksom.
Ja, men visst. Nu var du 41 när du fick barn eller 42?
41, för jag fick, hon kom i maj.
Mm. Ja. Jag måste bara prata om det här med hur man tar sig an livet när man får barn. Därför att du har ju fått göra avkall på karriären på grund av ditt barn.
Vet du vad, jag ser inte på det sättet.
Nej,
för att jag ser inte alls så. Men det är klart att jag gör andra. Hade vi inte fått barn nu och vi inte hade träffat de här mammorna som vi har barn med och jag hade fått Broadway, så hade jag säkert stannat där längre. För att de möjligheterna fanns ju att bygga upp någonting. Men för mig så känner jag liksom att det är jättekul att jag fick chansen där och jag vill jättegärna tillbaka. Och jag vill liksom, men ja, nu har jag fått barn. Och det är ju den största gåvan som jag, och det vill jag fokusera på. Och vårat situation, hur vi ser ut och vi lever, så kräver att vi är här liksom just nu. Och då kan jag göra fantastiska saker hemma. Och det är liksom inte någonting som är... Så kommer jag aldrig känna, tror jag. Jag tror inte att jag kommer... Alltså det kommer säkert komma upp sådana tankar liksom. För det gör det, annars är man ju inte människa liksom. Mm. Men det är lätt för mig att säga så här, men det är inte det är självklart att jag vill vara här. Jag vill vara hemma, jag vill vara med min dotter och jag känner liksom att nej, så har jag inte känt liksom,
nej,
nu.
Nej,
det har jag verkligen inte. Det är klart att om jag får någonting mer i New York, då kan hela familjen åka dit. Alla grejer är ju möjliga liksom. Det är ingenting som hindrar att man, för att man får barn. Alltså det är nej, inte...
Men hade ni två mammor till er dotter också?
Så är vårt. Okay. Men det är också, men där har jag, just när det gäller mitt barn och min familjesituation, så det pratar jag inte om offentligt. Jag har liksom bestämt mig för att jag...
Ja, nej, men det är väl
för det är verkligen
rimligt.
Det har också varit tydligt så här för mig. Det kände jag också efter den här resan. När jag var väldigt öppen de sista åren. För att jag hade ett behov att göra det. Jag hade behov att berätta om min uppväxt. För att just som jag sa, att folk hade en bild av mig. Och det var utifrån det som hände mig när jag var liten. Så kände jag att jag ville på något sätt städa upp där på något sätt. Så här. Men det kändes också väldigt tydligt när det var klart. Att, och när Vega kom, att det kändes som att nu vill inte jag prata om mitt privatliv mer. Jag kan reflektera över saker, jag kan reflektera över att vara pappa och sådär. Men det är ingenting som... Och jag har ju aldrig gjort ett hemma hos reportage i hela mitt liv. Det har ju aldrig förekommit. Liksom. Det finns ingen intresse för mig.
Du har heller inte sommarpratat.
Nej, vet du, det är jag faktiskt jätteledsen för. Ja. Jag har faktiskt aldrig fått frågan.
Bibi Rödö skärp dig.
Ja, nej, men jag vet faktiskt inte varför jag inte fått göra det. Men det skulle jag verkligen vilja göra.
Mm. Men du, jag tänker på det här ändå, att du säger att liksom arbetsnarkomanin har varit en väldigt stor del av dig. Liksom. Mm.
Men jag fattar ju inte att jag hade det. Det är ju också det. Jag förstod ju inte det. För jag har också levt med människor där ingen har sagt stopp. För det menar jag. Så att det är också... Jag har ju varit umgåtts i kretsar med andra som har arbetsnarkomaner. Så det har ju liksom blivit... Det är det man inser när man gör en sån här helrenovering av sig själv. Att man... Ja, nu förstår jag varför jag har... Alltså, för att man har ju umgåtts i en sån krets där det är liksom... Och det som var häftigt när jag ändrade min resa, det var att många av de människorna jag umgicks med gjorde också jättestora beslut i sina liv. Att berätta hemligheter, att göra saker som var att vi måste ändra någonting. Det tycker jag var jättepowerful, liksom, att det var ett gemensamt, alltså det blev en ringa på vattnet. Liksom, någon stannar upp och sen börjar alla stanna upp. Liksom, och det kan ju också vara att man kommer i en viss ålder också och känner så här, nu väljer man en väg. Liksom, så här, varför var frågan?
Nej, jag hann aldrig komma fram till den. Nej, men det är ingen fara. Nej, men alltså det verkade som att du har så här turné, egen turné, Sweeney Todd, egen klädkollektion, sjunga på Madeleines bröllop och på Tony Awards typ samma dygn, eller? Mm. Ja. Har du verkligen koll på det här?
Ja, du menar så? Ja, det kan man ju faktiskt undra. Det är en ganska bra relevant fråga.
Ja.
Men i det här fallet, det här året, så blev allting kom samtidigt.
Mm.
Och det har inte varit bra. Jag är inte speciellt lycklig över det, att det blev så. Men nu har ju allting gått väldigt, väldigt bra. Men det är också för att jag har väldigt bra människor runt omkring mig. Och att jag är så pass stabil i mig själv. Men jag kommer inte utsätta mig för det en gång till. När jag tackade ja till de jobben som jag tackade ja till, så visste jag inte att jag skulle få barn.
Nej.
Bland annat. Och jag visste inte när jag tackade ja till att sjunga på Madeleines bröllop att jag skulle få göra Tony Award samma helg. Alltså det var många saker som hände som jag inte kunde tacka nej till, som jag kände att jag ville, som jag ville göra liksom så här. Och Broadway var ju också en sån här att när jag gjorde min sista vecka i London på Fantomen, så hade jag en middag med han som heter Cameron McIntosh, som är en av världens största teaterproducenter. Och så frågade han vad jag ville göra. Och så sa jag att jag gärna skulle vilja ha med någonting nytt. För det ska vara kul att bli reviewed och liksom få recensioner i England och sådär. Jag har ju mest tagit över roller där. Även om det har varit i stora sammanhang, så har det ändå inte varit första cast och sådär. Och så sa jag att det skulle jag jättegärna göra om jag får önska. Om du har någonting på gång. Och så frågade han, kan du inte tänka dig Fantomen igen? För det är så många som har gillat det här och sådär. Och så sa han, nej men... Ja, jag har gjort det nu liksom så här, men om du, ja, jag kan tänka mig att göra någon annanstans liksom så här.
Mm.
Ja, vadå? Så här, ja, jag kan tänka mig att göra det på Broadway. Jaha, vad kul, sen. Och så ringde han mig dagen efter och så sa han då att jag hade fått det. Så då blev jag så här, wow, självklart ska jag försöka styra upp det då.
Ja.
Så gjorde jag det. Och sen när jag hade tackat ja till det, så blev vi gravida. Och då var det ett jättestort beslut att ta hur jag ska göra, för Vega föddes samma vecka som skulle föddas då, samma vecka som premiären var på Broadway. Och då kändes det först att jag kan inte göra det här liksom. Men sen pratade vi fram och tillbaka, och sen i och med att det här har varit det min största dröm sedan jag var liten, jag har jobbat för det alltid, så kom vi fram till med logistik och olika sätt att jag skulle ta jobbet i alla fall. Men det har varit jättetufft. Jag tycker det var jättetufft att vara ifrån henne i början.
Mm.
Men nu är jag hemma, så nu är, och jag fick göra jag fick uppleva min största pojkdröm, och jag fick göra det i världens största musikalroll på 25-årsjubileet. Fick sjunga på Tony Award som Oscarsgalan fast för teater, och jag fick bra reviews därifrån, så det är klart att det är jätteglad för.
Mm. Men är det ett sug efter dig nu?
Där?
Ja,
nej, men det är sug, alltså, nej, jag kan inte säga att det är ett jättesug liksom, att folk ringer mig varje dag, men jag finns ju på listan liksom. Jag kanske är på Camerons topp 10-lista av manliga artister, alltså, för de här rollerna som finns. Och jag hade stannat kvar, så hade jag kanske fått chansen att vara med i Les Misérables, som ska göra en ny uppsättning på Broadway nu. Men jag tror också att nu är jag 42. Jag vill göra olika. Jag vill göra en ny skiva. Jag vill liksom hitta ett bra samarbete med. Ha lite olika nya producenter som jag vill jobba med och testa.
Vilka då?
Nej, ingenting som jag vill ta upp nu. Men lite så här udda, lite annorlunda, oväntade grejer. Och några kanske mer väntade grejer. Så här, men jag vill fortsätta utforska, göra olika saker. Jag har olika idéer vad jag vill göra för typ av musik och sådär. Och så jag skulle också, jag vill filma, spela mer teater och sådär. Och nu i med Stadsteatern, så det var också att vara med på Stadsteatern var ju ett sätt för mig att komma in någon annanstans där jag inte har varit förut och jobba med någon, en roll som också är väldigt långt ifrån det jag gjort innan hemma. Och förhoppningsvis kanske få göra någonting mer på Stadsteatern, fast kanske mer en talpjäs skulle vara kul att göra. Och jag vill jättegärna filma, det har också varit en dröm. Och jag är nyfiken liksom, jag gillar ju historieberättandet. Det är kul att berätta en historia på olika, många olika sätt. Ibland kan jag känna så att vad lättare det hade varit om jag visste att jag ska bara sjunga den här typen av musik. Men så, jag känner inte så. Alla sa till mig när jag gjorde, jag menar att jag hamnade i musikalmusik. Och det har jag försökt förklara varför jag gjorde den här I Love Musicals-turnén då, som jag gjorde. Liksom, för jag tänkte att nu ska jag väl köra så här, outa mig själv och stå där med min t-shirt liksom, och så här, stå upp för det. Och sen gjorde vi som att det var en slags A-möte för musikalälskare. Att alla fick, det började så här, hej, jag heter Peter. Hej Peter, oh, I love music. Och så var det så att vi gick det runt. Så det var ju som en ganska ro, det var en kul idé. Liksom.
Vadå, hela?
Inte arena, men vi gjorde, för den här sista turné så gjorde vi som en liten försket med massa olika artiklar. Alltså bland annat Jan Gioset också. Så här med, men vi gjorde som en liten, jag ville skämta lite om det här liksom, att just att...
Som ni hade bandat?
Ja, precis. Vi började konserter med det. Liksom, att, ja, men ibland kan man, jag har känt så här ibland när man gillar musikaler så här, så är det så här, åh, jag är så här musikal, och att alla ser en... Jag har aldrig upplevt det så. För att, och det är det jag försöker förklara med. Att när jag var liten, när min pappa drack, då var det så här MGM-filmer på tv. Och Gene Kelly för det där och så. Och istället för att gå ut och käka där det var liksom 70-tal misär, liksom någon som är full och ligger på golvet och ramlat in i någon vägg eller och vet. Så kunde jag titta på så här Jurygalan och liksom då sjöng Trollkarlen för nos och det var liksom någon som steppade och dansade. För mig blev det liksom ett sätt att överleva. Det blev liksom, då fanns det i alla fall någonting annat än det där. Så när jag sjunger de här låtarna så är det på liv och död. Och därför oftast när jag har valt de låtar, det är så här Pity the Child från Chess, Getsemane från... Det är Fadersson, det finns ett utanförskap. Jag har aldrig valt liksom Grease-låtarna. Det är inte det som jag fryser på i den genren. Liksom. Och då vill jag liksom göra det med de här konserterna. Visa det här är varför jag valde den här genren. Mm. Sen upptäckte jag så här Joni Mitchell och Jackson Browne när jag var 30. Och var så här, de här sjunger till mig. Men det var för att jag fick ett annat uppvaknande då. Och hade jag upptäckt dem när jag var liten så var det kanske där jag hade hamnat.
Mm. På Per Bjurmans innerlista.
Nej, men man vet ju inte liksom, vet inte vilken musik man hade valt liksom, för att det handlar, känner inte du det? Men alltså, den musiken du gillar mest, eller jag hoppas att det är det, att den har ju varit för att man kanske hörde det Depeche Mode som 15 år när man kände att man ville dra en kniv över handen. Alltså, så känner man att det där musiken räddade mitt liv, eller den här Somebody med Depeche Mode, det betyder någonting.
Mm.
Och så var det musikal. Och så var det för mig att det betyder någonting. Och jag tror att det är därför jag har tagit mig så långt i den genren. För att när jag gör det för dem som då tycker om att lyssna för det här, så blir det, så träffar det dem.
Ja, just det.
För jag menar,
ja, därför att du är äkta i det. Du bottnar.
Ja, men det är så jag tror att det är. För att jag har försökt att klura själv, hur kommer det sig att när jag själv inte alltid tycker om allt inom den genren. Jag är ju liksom... Nej, men jag tycker ut som popmusik eller rock eller vad det är, så finns det ju bra och dåligt av allting. Så jag är ju ingen så här att jag älskar allting. Typ varje gång jag har en musikalo så börjar jag onanera. Liksom. Det är inte så här att det är ingenting som är... Woo! Utan det är verkligen... Jag gillar all typ av musik när det är bra.
Vad snurrar just nu då i Audi?
Hemma. Just nu har det faktiskt bara varit Sweeney Todd för att vi har repat så mycket. Så att jag just nu längtar efter. Du får jättegärna tipsa om en bra skiva. För det är det enda när man jobbar så mycket som jag gör. När man gjorde Fantomen nu då först, 8 föreställningar i veckan. Man orkar liksom inte lyssna på musik heller. Det blir tystnad, den blir ganska viktig. Och sen turnera. Så att efter jul nu så ska jag gå in i någon så här spisa musik. Liksom, så du får gärna tipsa.
Marcus Krunegård kommer med en ny sjua snart.
Ja, ah, kul. Mm. Vad roligt.
Mm. Jag har hört lite grann av det.
Ja, ah, vad kul.
Låter fantastiskt.
Vet du hur det blev att vi gjorde?
Nej.
Varför?
Nej.
För Marcus, du jobbade här med V2 tror jag var skivbolaget som var.
Rest in peace. Ja,
ja precis, verkligen. Mm. Och de vet vad låg precis våningen under där min manager Marie Dimberg hade sitt kontor. Och då ringde han till mig, eller han mejlade mig så att jag skulle vilja att du sjunger på en låt som jag har gjort. Och jag hade ingen aning om vem Valaxa var för någonting och sådär. Men tyckte låten var så jävla bra, liksom. Hur bra som helst. Och den hade var ändå så här. Och jag hade liksom, jag började gilla, jag gillar inte heller så här indie, liksom. Jag har verkligen gillat det, för det, för mig är det så mycket teater i det. Jag, och jag tyckte först när jag liksom började lyssna på det, så tyckte jag att det kändes så, att allt kändes väldigt äkta och sådär, liksom. Att det kändes väldigt, innan jag tyckte, sen när jag började lyssna för mycket på det, så tyckte jag att det blev som ett, och nu kom ett nytt indieband, och det är som ett maner, liksom. Och det tyckte jag var lite tråkigt på den genren. Men honom gillar jag väldigt mycket, liksom. Och så ringde, och så var det ju Frida Höjvonen som sjöng på demon. Och så var det en sån kärlekslåt och sådär. Så tänkte jag såhär, fan, vad är det här för kille liksom? Så här, vad har han tänkt sig nu? Och så, här. Och så skrev jag tillbaka så att jag, du vet ju hur jag lever och sådär. Jag vet inte hur jag tänker liksom med det liksom. Vi ska sjunga här tillsammans och sådär. Och då var hans svar så här, så himla skönt. För då sa han såhär, ja men för, ja, jag tycker du sjunger jättebra. Så här, jag tycker liksom så här, men, och det här med liksom att, med sexualitet och allt. Ja, det är väl kul att sjunga en kärlekslåt med någon man inte är kär i sen. Det var så skön, han var så trygg och skön i sin liksom. Så bara på grund av det så tackade jag för att det var så roligt. Och sen när han och Magnus Renfors som jag sen har gjort fantastiska grejer med mig sen efteråt, som en jättebra filmmakare. När de kom upp med idén om de här, liksom den videon och så sa jag bara, gud, vi kör gärna, ta och släng av mig kläderna, vi kör, det är så himla roligt.
Jag har inte sett den.
Har du inte sett den? Nej. Det är som en så här, vad heter den här som gör alla Jean Paul Gaultier-bilderna, det är så här Sailor Mans, du vet, så här, väldigt så här gay. Så vi låg liksom i t-shirt och seglade i mössor. Och, som så här, det är små ikoner liksom hela tiden. Mm. Så... det var väldigt kul, det var roligt. Och så fick jag gästa honom på. Men då kom, faktiskt, jag ska säga en sak. Du sa lite det här med det här med cred och liksom allt det här folk över bild. Så kom jag ihåg att jag gjorde att, då ville han ta med mig till Hultsfred, för de skulle ha en spelning på Hultsfred. Och så tyckte jag, och då kände, för jag tänker aldrig så här, men då kände jag så här att nu börjar folk uppleva som att det är så här lite, nu ska det vara så här, att nu kommer Peter Jöback som den där musikalkillen, och att det ska vara någon så här grej av det. Jag åkte dit för jag tyckte det var skitkul låt och att vi skulle ha roligt ihop. Och då kommer jag ihåg att det var någon som reagerade på det här. Liksom, ah, nu ska Peter Jöback göra en sån här Sven Ingvars och dyka upp på Hultsfred. Så bara, är det så här folk ser på mig? Att jag är någon så här, och jag har aldrig sett det på det sättet. Du vet, så där. Och då kommer jag ihåg att jag blev lite... det där kan jag bli ganska förbannad på. Liksom, för att det är någon slags lathet. Eller någon slags bara så här, just det här med att man drar någon så här bara över en... och inte... ja. Men det störde mig, kommer jag ihåg. För att jag, då tänkte jag på, jag har aldrig tänkt på det... jag minns att när vi var på Hultsfred så var jag så här, fan att jag aldrig gått på festival. Men jag har inte hunnit, jag har jobbat jämt. Så var det så här, för här skulle jag gärna vilja varit liksom och hängt, för det var väldigt kul.
Får jag göra fler indieplattor då?
Ja, det är väl lite sent att liksom hänga och komma. Jag vet inte. Det känns inte som att det är så här, man ska göra en platta för att få vara på Hultsfred, men...
men du blir ju väldigt, du blir uppenbarligen lite provocerad när folk försöker fucka in dig som...
det blir jag, för att jag vill inte göra det med andra människor heller.
Nej, men gör inte det då? Har du inte liksom fördomar om...
jo, men jag tror att det är en mänsklig grej, som jag sa förut, att det är liksom att man underlättar för sig själv. Men jag är i alla fall medveten om det, att jag gör det ibland. Och varje gång jag gör det så försöker jag så här, men tänk lite längre, det kanske beror på det här eller det här, liksom att det... att en person hamnar någonstans. Eller kan det vara någonting som någon har fått mig att tycka och sådär. Jag vill veta själv liksom sådär. Så på något sätt kan jag ha en förståelse för det. Men jag kan tycka att när det upprepas gång på gång på gång, och att det finns en slags lathet att man fuckar människor. Det stör mig.
Men du slog ju igenom typ, vad var det, 95 kanske?
För den stora massan.
Ja, precis.
Ja, 24. Ja. Ja, precis.
24 år gammal.
Vad med Kristina?
Mm. Björn och Benny Andersson, han lät ju bygga en gård då i närheten av Malmö.
För, precis, ja. Hästarna och allting.
Exakt, var det
jättefin. Där?
Jättefin,
ja.
Jag med.
Jag har minne från den tiden, för att vi gjorde ju Kristina då. Det var ju liksom en helt fantastisk resa faktiskt att få vara med om det. I och med att det blev ju en världshändelse liksom, för att det var de två. Och då fick jag jobba i den genren. På första gången på en sån hög nivå liksom. Och det var ju mäktigt att vara med och skapa någonting från början när låtarna skrevs och liksom formen och vi gjorde och repade. Och sen att vi var ju så ung, 24 bast liksom. Mm.
Men hur var det då? Blev du liksom väldigt känd på...
Det var väldigt speciellt. För att, men å andra sidan så var det väl någonting jag hade velat längta efter ett erkännande. Jag hade gjort de här koka knäcke, veckor och vin och med bara överkropp och gjort chokladgrejer och liksom lurats in på såna där grejer. Och jag säger lurats in för att det låter bättre. Nej, men gjorde såna där grejer. Och vart tonårs är dålig folk, tjejer skrek utanför när man liksom kom ut från Kina teatern med Grease of Fame och där. Och vad jag egentligen ville var ju att göra liksom seriösa grejer. Jag ville göra musik och jag ville göra liksom musikteater på kanske på en annan, på ett annat sätt liksom. Mm. Och var väl mer, var väl känd då liksom, känd men inte erkänd.
Nej.
Och det var väl det som var den häftiga med Kristina, att vi gjorde audition säkert 2,500 människor och jag fick en av rollerna. Och Björn och Benny liksom. Mm. Det var ju ett enormt erkännande. Och Björn sa ju kanske i tv någon gång att ja, vi tror på Peter Jöback. Det är nya stora sången liksom i Sverige. Så det var ju klart att det var fantastiskt. Det var det jag fokuserade på liksom. Och sen var det ett enormt fokus på jobbet hela tiden. Men däremot så när jag har ju reflekterat när jag själv gick in i väggen som 32-åring och för att från då till jag var 32 när allting hände och jag åkte till London sen året efter och fick var då första svensk på jättelänge som fick en huvudroll där. Och folk ryckte och drog i mig hela tiden och jag var fortfarande att jag ville ställa, om någon sa kan inte du göra London, Peter Jöback gör London, Peters London guide. Och jag gick runt på 70 olika ställen där och visade fast jag var skittrött och hade gjort. Så slog det mig liksom att hade jag ingen runt omkring mig som sa, men orkar du med det här? Och jag hade inga, min pappa var död och min mamma fick Alzheimers tidigt och vi var själva, jag och min brorsa liksom. Så att jag hade ingen som riktigt stoppade och jag hade ingen manager då liksom ännu. Så det var verkligen, det var liksom, det var helt sjukt. Mm. Men samtidigt så tyckte jag om att jag fick uppmärksamheten och... Men jag var ju så att när jag gick in i väggen var ju att jag satt i min loge efter en premiär i London på en helt nyskriven musikal där. Och hade liksom fått vara med om en världspremiär där alla var i publiken. Jag träffade alla möjliga olika agenter som ryckte och drog. Alla ville ha med mig olika saker. Och jag kände bara att jag är inte nöjd. Jag vill ha mer. Ge mig mer. Och jag ville till Broadway och så var jag så förbannad för att där var en annan som hade varit en svensk som varit där före och då kunde jag inte vara först. För
vem var det?
Ulla Sallert, som jag hade jobbat med som 10-åring när hon var abbedissa i Sound of Music. Så var jag skitsur på henne och sen så satt jag där och funderade och så till slut var det så här, men om jag blir den första som har en show på månaden så kommer jag, då blir jag först. Och det var liksom på riktigt att jag satt så och planerade så här, men då kommer man ju dit och så ska man liksom bygga en. Och så bara tittade jag mig själv i spegeln och bara, vad fan är det som händer liksom?
Mm. Du kunde väl ha nöjt dig med arktiska, tycker jag.
Ja, eller hur? Aha, aha. Nej, men, och då förstod jag att nu är det illa. Och då tog det 2 år innan jag vågade gå i terapi. För man är ju ett förnekelse också liksom, först. Innan man... Och det är ju det som också jag har varit med. Det är ju också att vi inte haft några närvarande föräldrar. Men också det är ingenting som någon har gjort av ondo. Det är också det som var så härligt att komma fram till. Att man, som du säger med din pappa, då, att det var ju varannan vecka och det var liksom på det sättet. Och att... Men med mina föräldrar, de gjorde det så gott de kunde. Och det tycker jag är så jävla härligt nu att komma fram till när man är nu. Att jag känner ingen, jag har ingen ilska till mina föräldrar eller någonting. För att jag vet att de gjorde hade sin resa liksom.
Mm.
Vissa saker är, jag fortfarande tycker var åt helvete liksom. Mm. Men jag kan inte belasta, det måste finnas ett sista utgångsdatum för liksom, du vet, att skylla på sina föräldrar. Men frågan var hur det var att bli så där berömd.
Ja, fick du ligga mycket?
Men grejen var att jag låg inte mycket. Jag hade ett långt förhållande i 8 år från när jag var 22 till 30. Nej, jag har aldrig liksom fått lega för att jag är en känd person eller så där.
Nej.
Plus att min sexualitet har ju varit ett... Det är ju därför det är så fantastiskt idag att liksom folk är öppna. Att vi med att vara homosexuell eller bisexuell, att det... Det är lättare att det jobbas för att det ska vara en öppen. Och det är fantastiskt när man ser unga tjejer och killar som kan vara öppna redan i skolåldern. Och liksom. Så att jag måste säga att jag har mycket sorg också. Att jag känner att jag inte... vissa saker som jag inte fick uppleva. Sådär att ända fram tills jag var 32 så tror jag att de bästa sexuella upplevelserna eller som kärleksrelationer jag haft var med tjejer. Liksom. Innan jag sorterade ut det här med mina övergrepp och sådär. Att jag faktiskt fick att jag har valt min sexualitet själv. Mm. Och det var inte någon som tvingade mig på det. Det var min tuffaste grej. Och att det inte var mitt fel. Liksom, och det som hände när jag var barn. Så med min man liksom, är absolut... Det är mäktigt att jag har fått uppleva liksom, som en tonårsförälskelse när man är 34. Att det, för det var liksom den första, liksom, vad ska man säga, den rena, första rena förälskelsen med en man.
Är du fåfäng?
Jag kan nog vara fåfäng ibland, men inte så fåfäng som du tror.
Nej, men det, jag tror inte att du är så fåfäng.
Nej, jag är inte fåfäng faktiskt. Fast jag tycker om, som när vi gjorde den här klädkollektionen som du nämnde. Jag fick frågan om den, så är klart att jag vill göra en snygg look. Liksom, och jag har ett ideal som jag tycker är snyggt. Liksom, så det är klart att jag... Då tycker jag det är skitkul. Mm. Det är kul när man spelar en roll, det är kul när man... Men jag är inte så här hemma. Jag tänker inte så mycket på hur jag ser ut.
Hur många chins gör du?
Inte så många just nu. Jag har tappat så jäkla mycket muskelmassa de sista halvåret.
Har du lutat på magen?
Inte längre hade.
Ja. Du ser ju väldigt fit ut tycker jag.
Tycker jag. Ja. När man lever med en person som är fitnessmänniska, då vill man liksom så här matcha lite för att man ska våga ta sig på kvällen. Man vill liksom på något sätt så här... Ja.
Jag förstår det. Jag skulle gärna vilja komma dit. Jag tänker jag fyller 40 om 3 månader.
Som kör! Det var, om du har ett behov av det.
Ja, men jag tänkte att jag skulle vara i mitt livsform då.
Så var jag. Ja. Det bestämde jag. Jag var så här, 40 år, då ska jag vara i mitt liv. Det var jag faktiskt. Sen får man en press att man ska hålla i det där. Så blir man så besviken på sig själv. Man bara, fan det skete sig. Men, i alla fall för oss som har den här genen att man ska vara så här, då blir det så här, man kommer igång med någonting, då ska man hålla det också. Mm.
Det som ibland blir ett problem för mig när jag är i min roll som intervjuare, det är ju att när det kommer hit folk som har skrivit böcker till exempel, och så jag är en värdelös läsare. Och jag vet ju att jag har det i mig så. Men när det kommer till dig då till exempel, då så här, och när jag känner att fan nu ska jag lyssna in mig på Peter Jöback. Men jag är en sån person som, då hittar jag den här Annika Norlin duetten som jag hade glömt bort. Och sen nu känner jag mig själv, jag kommer lyssna på den nu i 100 gånger i rad. Mm. Och sen så kommer jag liksom...
Papperskorgen sen?
Nej, absolut. Eller bara, ja, men du vet. Jag snör in på en låt. Mm. Och så är jag med musik ofta.
Men jag är nog likadan faktiskt. Men jag är också att jag hittar något som jag tycker om. Jag hade liksom en period när jag lyssnade mycket på Jackson Browne. Det var lite efter 30 där. Så, och Joni Mitchell, Van Morrison och sådär. Som jag kände att det här... Det var som du vet... Här är jag, det här sjunger till mig. Det här är min resa, det här är min... Jag läste någon bok om honom också, som California... Vad heter den? En jättebra bok om det kollektivet de hade och de här jättespännande historier. Och deras kollektiv, det var precis vad jag befann mig i mitt liv då. Så där. Det var väldigt intressant. Så fastnade jag det, och då var jag helt insnöad på det. Och det var ju liksom den... Då gjorde jag en platta med Harlepi. Jag träffade Lasse Harlepi, en fantastisk gitarrist som ut Sofisemane var med Bo Kaspers och så där, och väldigt så här lågmäld och liksom en fantastiskt spel liksom.
En jättebra producent också.
Ja, skitbra.
Gjorde så, Thomas Andersson Vis debutplatta.
Precis. Och i den vevan vi träffade, så jag fick ju då, jag hade gjort mina, jag längtade ju jättemycket efter att jag, när jag gjort det här musikalsjoket liksom, det som var, och jag kom till London och hade gjort det där liksom, och gick in i väggen och allt. Så kände jag att jag vill göra popmusik. Liksom. Och då blev jag signad med Sony. Jag tror att det var internationellt kontrakt. Först i Europa och sen var det på prat om flera ställen. Och då hade George Michael precis lämnat Sony med den här stora, du vet. Som letade efter en ung kille. Liksom. Och då blev jag, Ricky Martin och en annan kille som jag inte minns namnet på, signade med Sony. Och då åkte vi runt hela världen. Så jag åkte liksom till Dan Warren då, som var världens största låtskrivare. Så jag var där 3 timmar. Eller först var Ricky Martin där, och sen kom så kom jag och var med henne 3 timmar. Och så åkte man runt på alla de här största, för det var så det funkade liksom. Men i och med att jag sålde då 150 000 i mitt land och han sålde 3 miljoner i Sydamerika, så fick ju han de bästa. Han fick liksom och jag fick där nere. Ja, men det är roligt, för att på Ricky Martins första solplats så finns det han. Sen spår 10, det är en låt som jag tackade nej till, för jag tyckte det var så jävla usel av henne.
Aha.
Som han har, så det är sitt Account of Minutes som var såhär, nej men gud, det är för lågt, det här kan inte sjunga. Och sen hade jag också, så jag åkte till London och fick Westlifes producent ville göra en grej med mig. Och, så där, och då var det någon så här låta som var, If this is love, wrap me in your chains. Och, så, och jag bara, men för helvete, vilken jävla sketlåt. Tackade nej. Och det blev så här, i studion satt vi så här, det var line-upet hela Sony. Och så sa jag bara så här, I'm sorry but I can't sing this. Det är för too banal liksom så här. Mm. Och de bara gick ut. Så blev det ingenting. Och sen blev det ingenting. Så att, jag har gjort sådana val. Det är ingen som vet om sådana val. När jag säger att jag kan inte göra de här grejerna. För att det betydde ingenting för mig. Du vet, så här. Sen har jag gjort låtar. Om man lyssnar på min första popplatta som var så här väldigt mainstream. Som Jörgen Elofsson gjorde den Higher. Och det var massa grejer. Och det var polerat liksom. Men om man lyssnar. Om någon anstränger sig att lyssna på texterna och allting. Om man lyssnar på, så finns det ett budskap i det, fast det var polerat. Jag var inte tillräckligt stark för att kliva in och vara så här vill jag ha det. För jag kom inte från den världen, jag kom från en annan värld och jag lyssnade för mycket på andra människor liksom. Men det var en bra så här mainstream popplatta liksom. Den sålde jättebra. Sen nästa platta som jag tog ett annat steg, det var ju med Niklas Andreas, de första engelskspråk jag gjorde med dem. Och Orup gjorde lite grejer och sådär. Då fanns det också jättemycket i texterna. Men det var också ingen som orkade lyssna på det riktigt sådär. Sen efter det, då var det så här, nu ska vi satsa i Europa. Det var massa sådär. Så hände inte det. Och det var den skivan som jag sålt minst av mina skivor. Så blev vi uppkallade då till Sony och sa, ja, vi har funderat lite på din framtid här. Och hur skulle det vara att göra en julplatta? Och jag kommer ihåg att jag bara, fan skämtar du med mig? Det är ju sista man gör när karriären ska ta slut. Det är ju typ det som, ja men alla så här, då var det, tyckte man ju Christer Sjögren, så här farbror och liksom det. Det är ju de som gör sådana där skivor. Ja, och så har vi tänkt att du ska få jobba med Lasse Halapi liksom. Och då var jag ändå så här, fan Lasse Halapi, vad spännande liksom så här. Och vi har pratat lite med honom. Och då var jag precis, det var en ganska röjig period i mitt liv liksom, privat. Och så fick jag gå till hans lilla studio på Slussen där han hade. Och så satt vi där liksom och så, ja, vad fan ska vi göra då liksom så här. Jag tycker det känns skitsmart att göra julskiva liksom. Jag vet inte om jag vill göra det. Och så, ja, men vi börjar med någon. Vi sjunger jul, julstrålar, jul. Där. Och han bara lägger så här ackordet och så börjar jag sjunga. Och så bara känner jag att nu kommer hela min barndom. Lukt av alkohol, lukten, alltså allt kom. Du vet, och jag bara, och så bara kände jag så här, jag ska göra världens bästa julplatta. För jag får fortfarande frys när jag pratar om det, för att det var så jävla mycket smärta va, i det här liksom. Och så började vi prata om så här, men jag vill inte bara göra, jag kan inte göra en check julplatta, det går inte liksom. Jag vill inte, du vet så här. Och han bara, självklart inte, vi blev ett jättebra team. Och så började jag prata, jag vill göra något annat så här. Och så hittade jag en Bob Dylan-låt som heter I Believe in You på en religiösa platta han gjorde. Liksom. Så jag vill göra den här liksom, med Eva Dahlgren. Så här, det var ju skitkul att göra. För att hon står för någonting som jag inte vågar stå för.
Mm.
Och så kom vi på Halleluja då. Leonard Cohens låt, att vi skulle göra om den till någon slags. Och så, skrev Niklas Andreas, jag kommer hem igen till jul, en helt ny låt. Och så skrev jag en egen låt som heter Snönfäll. Så började vi hitta liksom en slags annan typ av julplatta som ingen hade gjort innan. Och det är ju så himla häftigt att den julplattan idag liksom, det är ju, den har sålt 600 000 tror jag. Förra året tror jag 9 miljoner streamades den innan jul.
Alltså plattan?
Ja, plattan streamades. Det var typ tredje på, det var Darin och så var det Swedish House Mafia och Peter Jöns julplatta i december. Men det är ju mäktigt att man, och det är ju rätt kul att en sån skiva kan väckas i ett motstånd. För jag menar att det var, och jag är jättetacksam för den plattan, för det var också början på min långa resa hem till mig själv, att hitta mig själv liksom. Jag är skittacksam för det mötet med Halep, för jag är verkligen. Och sen gjorde vi en platta till då, och där vi gjorde en jättefin version av Don't Give Up, som faktiskt Thomas Andersson vi gjorde med Sara Isaksson, som är helt magisk faktiskt. Mm. Mycket på grund av att hon är så jävla bra. Och Sara är min gamla klasskompis från, vi hängde också här ute i Vällingby, hon gick i min klass, var det Fredrik. Så jag har liksom försökt knyta ihop människor jag har valt att sjunga. Och sen även när jag gjorde min Isaias historieskiva som också blev... Många reagerade på för jag gjorde gamla så här creddiga coverlåtar liksom. Som också var för att jag ville göra... Det var min sista skiva i den här trilogin att, i min resa. Liksom, att på något sätt acceptera den jag är och varför jag blev som jag blev och sådär. Och när jag bodde i East Village så hängde jag jättemycket med Sia Fuller som om du vet, jag vet inte om du vet om det. Sia var med i en grupp som heter Zero Seven och hon har också skrivit, hon sjöng med David Guetta på den här Titanium gjorde hon. Och hon har skrivit jättemycket låtar till massa. Mm. Det är kanske en av Amerikas största låtskrivare idag.
Zero Seven minns jag.
Precis.
Hon sjöng väldigt skit i någon låt som jag tyckte mycket om.
Ja, hon sjunger lite som Eartha Kitt. Hon är superhäftig tjej. Levde tillsammans med sångaren eller Tigre ett tag också. Så vi hängde ganska mycket i New York då med det gänget. Och sen var Kate Pearson som är 52 också med det gänget. Och sen en tjejgrupp som heter Betty. Så vi umgicks mycket under den perioden i New York. Och därför, så den skivan kom liksom ur det mötet och att jag ville göra. Och då de här låtarna valdes bara utifrån texten. Liksom att de speglade på något sätt. Och jag minns när jag sjöng in den här Somebody då, Depeche Mode-låten. Så ringde vi till förlaget, för det är en kille, så sjunger han om en tjej. Och så sa jag, så vill jag ändå kolla att jag kommer sjunga om en kille liksom och sådär. Och då fick jag svar från förlaget. I really don't understand, why does he have to change the lyrics? It's a guy singing and it's a... Och så bara, han är gay, kom hon på sig själv. Så här. Mm. Det var också bara så här, Depeche Mode, då borde de på något sätt ha liksom... Det är inte något som är främmande för dem. Men de tyckte väldigt mycket om versionen. Och alla då, Rufus Wainwright gjorde en Rufus Wainwright-låt. Och han var nära på att tacka jag och sjunga duett med mig på skivan. Men nu blev det en annan kille från Irland som sjöng med mig. Men det var också väldigt kul, för då åkte vi till Woodstock och var alla där. Och Sia och Kate och även Gaylan Dorsey som är basist i David Bowie. Som också... Så det var liksom en gay-skiva kan man säga. Det var liksom min... Och jag kommer ihåg när vi spelade in den där så var jag så här, oh, you're so... Och då både Kate och... Var verkligen så här, this is such a brave album. Amerika liksom, du vet. Så här. Men det var också kul när den kom hem till Sverige så var inte det man fokuserade på. Man fokuserade på andra saker. Och inte lyssnade på vad budskapet var i skivan. Men det nådde i alla fall dem de skulle nå.
Men du ska ju göra musikal i höst också.
Ja, jag bestämde mig för att jag ville... I och med att Vega kom så kände jag att jag ville vara hemma och jag ville ha ett... Och jag kände att det var så pass roliga projekt som kom upp. Den här, först Sweeney Todd på Stadsteatern som var någonting jag har velat jobba på den teatern. Och att Sweeney Todd, av de musikaler som finns, så är det en sån... Det är en utmaning, för det är en så pass... Det är ingen insmickrande musikal. Det är en ganska svår musik. Det kräver jättemycket av lyssnaren. Och,
det är en ganska mörk story.
Ja, det är en mörk story. Och det är liksom... Den kräver sin publik. Liksom. Alltså, den kräver något av publiken och det tycker jag är kul. Liksom så här, man vill ha en aktiv publik. Och en publik som måste inte luta sig tillbaka och somna in. Utan som är med här framme. Också att jag kände att det fanns en möjlighet och ett intresse av mig. När jag kom hem från London, från New York och London. Att vi kan faktiskt få en stor publik som kommer titta på det här. Och kanske föda en ny kärlek hos en publik. Som, för Sondheim som är en inte så spelad kompositör i den genren. Och det verkar, vi har ju sålt ut hela perioden nästan nu. Det är ju jätteroligt. Mm. Men sen så fick jag också erbjudet att vara med i en svensk nyskriven musikal. Vilket också är kul att få vara med och skapa någonting nytt i den här genren. Att man inte bara gör gamla, och nu sätter vi upp Grease en gång till. Eller vad det nu kan vara. Och att det också handlar om en... Och det var Jonas Gardell som har gjort den. Och jag tycker han är en väldigt bra dramatiker och gör väldigt spännande grejer. Och jag minns inte så mycket från filmen Livet i en slag, men jag minns den här karaktären som heter Candy Darling som är transsexuell. Och det var en väldigt spännande karaktär som jag vill göra. Och ett sammanhang, för det är väldigt... Johan Glanska var med och Helen Sjöholm är med och Katarina Evelöv. Och det är lite blandade skådisar. Och Jonas ska regissera själv. Och Fredrik Kempe och Jonas har skrivit musik. Och faktiskt någonting som man inte tror att det är. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt bra musik liksom, i den här genren. Och Anna Asp ska göra scenografi i Oscars. Så det är jättespännande människor får jobba med. Det, och också att vi ska... Jonas ville göra liksom en föreställning som inkluderar alla möjliga typer av människor. Som jag tyckte kändes jättespännande. Så här folkets teater på något sätt. Och, Vilket passar mig också.
Vad heter han som spelar huvudrollen? Jonas Helgesson? Nej, det är inte
jag, en av, vi är ju flera. Ja. Som, men ja, precis. Han är CP-skadad. Så, att han, så det är ju också spännande. Han var väldigt kul att träffa honom. Väldigt befriande med en sån person som skämtar om, lite om sig, sitt eget handikapp på något sätt. Sådär. Mm. Får upp ögonen också och tycker jag fantastiskt. Han har precis fått en dotter, så det enda vi pratade om var, eller ett barn, jag vet inte om det var son eller dotter, men vi pratade, det var kul att prata barn med honom och sådär. Så jag tror jag kommer lära mig mycket på den här resan.
När gör du nästa skiva då?
Jag vet inte, jag vet inte när jag ska nog börja skriva låtar nästa år och börja jobba på det liksom. Men jag har sagt att jag kommer att låta det ta tid liksom, och jag vill verkligen hitta någonting som jag, någonting, jag vill överraska förhoppningsvis, om jag kan. Men det är väl målet liksom, när man gör någonting. Men nu känner jag också att nu har jag liksom klivit ur det här, att nu har jag gjort klart den här egna resan med de skivorna som var min terapiresa på något sätt. Sen gjorde jag ett franskt album, det var väldigt kul, för jag älskar fransk musik, och fick göra den här kortfilmen med Isabella Skrop. Jag vet inte om du har sett den. Det borde du se, den är faktiskt fin. Det är en hommage till den tiden. Magnus Rentfors som gjorde den här Laxo-duetten gjorde den jättefint. Och sen blev den här musikalskivan, för jag kände att det var bara läge att göra någonting i och med Fantomen. Och jag ville göra det. Konserterna blev så framgångsrika, så det var kul att göra någonting som ett minne för det. Men jag känner att jag vill hitta någon jag kan skriva med. Jag känner fortfarande inte jag har inte gjort det. Liksom min egen, verkligen från mig själv. Jag har liksom fått skriva med Niklas, Andreas och med Mauro, och de där jag mer har berättat mina historier. Liksom. Det har varit på ett annat sätt att skriva låtar. Liksom. Mm. Men jag tror att jag har mer i mig som jag vill få ut. Men jag har haft för dåligt självförtroende innan. Så.
Men du känns ju väldigt hungrig på något sätt.
Fan, jag är ju smal, så det är därför jag tänkte. Nej, men jag är hungrig. För att jag älskar mitt arbete. Jag älskar att berätta historier. Jag älskar att liksom musicera med andra människor. Jag älskar att se när andra människor musicerar med mig. Jag tycker att musik är ju som som näring. liksom, det är ju fantastiskt. Jag tycker inte om musik när man hamnar i så här, att det blir karriär och sådär. Vi har ju varit där liksom själv, så att, men det blir inte bra fokus då. Och det är väl oftast det som händer när folk blir framgångsrika, att sen då kommer karriärbilden in liksom. Och det försöker jag vara duktig på att liksom, det får någon annan sköta. Mm. Jag fokuserar på det jag ska leverera och sådär. Så därför har jag varit bra på att vara duktig på att hitta människor som kan hjälpa mig med den biten.
Är det ett ekonomiskt avbräck för dig att jobba på Stadsteatern istället för på Broadway?
Jo, Stadsteatern kanske är det. Det är en annan typ av... Men jag tänker, det är samma sak där. Klart jag tänker på ekonomi. Alltså det gör man ju liksom. Det är väl alla. Men jag låter inte det påverka mina val, vad jag gör. Jag har till exempel kanske hela mitt liv gjort 50 företagsjobb. För att jag har inte känt för det. Liksom, sådär. Men jag har inte fått... Och så, men när jag får det i rätt sammanhang så tycker jag det är jättekul. Jag kan ta med mig de människor jag vill och sådär. Då har jag hellre velat göra mina egna produktioner och egna konserter och sådär. Jag har gjort sådana val. Liksom, du vet, sådär att, men jag har också varit lyckligt lottad att jag har haft... Det kommer 8000 på min konsert när jag gör en grej i Globen och sådär. Det är ju fantastiskt. Men faktiskt, jag tror att kanske först nu efter 40 som jag börjar tänka mer på att också när man får barn, man visste att det var på gång med barn och sådär, att man kanske lite mer tänker ekonomiskt liksom sådär. Att om jag gör det här så får jag en buffert. Och då. Men det får aldrig bli, i och med att jag satsar så mycket pengar i mina egna produktioner, så har det nog varit att om jag har gjort ett jobb där jag tjänat mycket pengar, så är det för att jag ska kunna göra en skiva eller jag ska kunna göra det här. Och vissa turnéer har gjort att jag inte tjänat en spänn. Liksom, andra har tjänat pengar, inte jag. Mm. Men jag har å andra sidan byggt upp någonting för nästa gång. Jag tror att jag har fått det av pappa, att man ändå är lite så här entreprenör och liksom vill tänka, alltså man har en sån där. Liksom att, men jag tror jag är en konstnärsentreprenör på något sätt. Att jag försöker... Jag tror inte jag har tänkt så jäkla mycket. Jag har tänkt mycket, men jag har inte tänkt vad som är smart. Alltså förstår jag menar, jag har nog tänkt... Det är nog den här nyfikenheten som har styrt mest för mig.
Vad bränner du pengar på?
Förut var det jättemycket så här världsliga grejer som kläder och Men det har väl också med att man vill klä sig till någon annan än den man är. Men ju mer man har vuxit till sig och hittat sig själv och hittat lodet i sig själv och att man är stabil, så jag tror att det är mitt hem lägger ner. Att jag vill ha ett bra hem. Jag vill ha bra saker i mitt hem. Jag vill ha en bra värmepanna. Nej, men jag vill ha bra saker. Jag vill ha bra kvalitet.
Ni bor i villa?
Ja, vi bestämde oss att flytta ut till hus precis när vi gifte oss. Så, som för övrigt var det bästa, en av de bästa ögonblicken i mitt liv när jag gifte mig. Och det var så jävla mäktigt att få stå inför sina vänner och säga att den här mannen jag vill leva med resten av mitt liv.
Mm.
Eller bara säga att jag älskar dig inför sina vänner. Det tycker jag var, det var mäktigt. Men, och jag kände också att jag hade ju en sån här, jag vill alltid bo, jag kollar tillbaka på mitt liv, jag har alltid åkt till så här Paris, New York, Berlin, där, alltså på semester. Aldrig åkt så här till havet eller till en solstrand. För jag vill inte ha tystnaden, jag klarar inte av det.
Nej,
jag vill ha brus hela tiden. Och jag minns väl sista veckan på mitt rehab, sjätte veckan, när vi gjorde något som heter Life Renewal. Man fick lista all skam och skuld. Och jag satt och stod och grät och skämdes för allt jag gjort. Och bara, vet, folk satt och gapat in så här, fy fan, vad har jag gjort där? Och de bara, ja, det är jättefint Peter. Du har gjort, liksom, vi älskar dig som du, för den du är. Det, liksom, det, så här, och vad modig du är. Liksom, och så, här. Så ska man titta på allt och så se om du ser att du har allt du känner skam och skuld för fram till du flyttar hemifrån. Det är sånt som vuxna har lagt på dig. Så har du kopierat ett mönster liksom, och gjort. Mest har du liksom abused dig själv. Liksom. Vet du vad, men du är vuxen nu. Du kan bestämma själv hur du vill leva ditt liv. Då var det så här som att mitt oket som jag burit på alls, liksom all annans skit som folk har lagt på, du vet, så här, när man var liten, bara gick av. Och då kände jag så här, jag vill inte bo i stan längre. Jag vill ha naturen. Det var första gången jag kunde gå ut i skogen och bara liksom typ vara ute i skogen 2 timmar och bara, jag var liksom fri. Det fanns ingenting. Jag var inte rädd för någonting längre. Och jag kunde jag kunde liksom, jag njöt av att det var tyst. För det var ingenting som surrade i mitt huvud längre.
Fantastiskt.
Det är det bästa som har hänt mig. Liksom. Och det, jag blir påminn om det ofta när jag går ut. Vi bor precis vid havet. Så att, liksom, jag går ut på våran terrass. Liksom, och vad jag sa, soluppgång. Så solen kommer upp så här, bakom bergen. Så, här, så bara tänk så, det är helt fantastiskt. Att det gick att ändra på livet. Så, alltså ändå så pass. Ja, inte så sent var det, inte 35. Men det är ändå liksom att. Att jag är grymt stolt över det, att jag gjorde det.
Var bor ni?
På Värmdö. Så min brorsa bor där ute, så då hamnade vi där. Så det var snällt av Oskar. Låt mig välja att vi fick komma ut. Men vi båda var rätt förtjust i huset och sådär. Så att, ja, det var bra. Det är ett bra beslut.
Det här är ju en fråga som man inte riktigt ställer till straighta människor. Jag tycker det är lite problematiskt, för jag gillar liksom något slags rättvisa, men jag blev så fascinerad av det faktum att jag lyssnade på en intervju med Lars Lerin, tror jag, i P1. Och han sa liksom att ja, men när jag var 4 hade jag min första liksom crush på en kille eller någonting sånt där. Och att hans mamma visste liksom när han var 4-5.
Mm.
Jag har också träffat ett barn en gång när jag och Love var i Humlan och lekte. Så var det en kille som la beslag på Love.
Mm.
Som var kanske något år eller han var 3-4 liksom. Och jag kände så här, det här är mer än vänskap för den här pojken liksom. Nu är du bisexuell förvisso, men vet du mer i att du hade liksom, alltså,
jag kan komma ihåg när jag återigen då hade accepterat att jag blev sexuellt utnyttjad, alltså hade förstått det, att jag liksom, då kom det upp så mycket andra, då blev det satt som ett, det satt som en vägg för många känslor för mig inom det sexuella. Och när det kom ut, då kunde jag minnas också, jag hade så här killkompisar när jag var, som jag ville kramas och pussas med dem liksom tidigt. Nu tror inte jag att det betyder att, eller jag vet inte, jag kan inte säga, men jag kunde tänka, jag hade den känslan av att både med, men det hade jag både med tjejer och killar liksom, men att det fanns ju mer den där tidigt liksom. Men sen är det svårt för mig att säga, för att när det här hände när jag var 12 år, så är det sexuella för mig är väldigt messed up. Så jag kan inte avgöra det riktigt. Det var ju det som har varit det stora. Men jag har ju varit kär tidigt liksom, som aldrig blev någonting i killar liksom, under, som kom tillbaka, och som jag minns att liksom, fan, jag var ju kär i honom liksom.
Hur tidigt då?
Men det var säkert 15-16 års ålder liksom.
Ja, okay. Mm. Du var oförlöst i det liksom.
Ja, precis. Mm. Men då var inte det, då gjorde man inte, det var inte liksom den öppenheten fanns ju inte på 70, eller var det 80-talet då liksom. Det var inte alls.
Nej, visst.
Jag tycker det var också intressant, jag såg några Stjärnor på slottet, något program på SVT, när Christer Lindare berättade. Och det träffade mig också väl, att där, han sa att han var, att hans generation är den sista generationen som gaykillar som får uppleva sin första sexuella kontakt med en annan man, med en gubbe i parken, så här, en buske på, eller typ på badhuset eller något sånt där. För mig var det så. Det var ju min första. Och jag kan säga att det var en jättestor sorg för mig. För, som jag sa till dig innan, att innan jag träffade Oscar faktiskt, och nu får ju de jag har varit ihop med innan honom, men det är också därför de relationerna inte höll, men att det sexuella, om man säger så här, sen personligt grejer, men det sexuella hade jag bara, det fina hade jag bara upplevt med tjejer egentligen. Men killar var något helt annat liksom. Och det var första gången med Oscar var det på något sätt när det var något annat liksom, när jag också var fri liksom från min. Och det är också därför jag har varit engagerad i något som heter Childhood Foundation, som också har som slogan att låta barn få vara barn, och därför jag ville hitta någonting, och det blev de som jag valde till att börja med. För det är så viktigt, för att jag insåg ju då liksom att fan vad mycket man sätter hos ett barn i de här tidiga åren, och att jag inte såg det för jag var 34 liksom. Men det finns en sorg att jag känner att man inte kunde få de där, att det varit kul att hålla den där killen man var kär i skolan i handen liksom, så här, om man nu, att man fick uppleva den där. Å andra sidan fick jag uppleva det med tjejer, för det var också kul, men det är ändå, om man har valt, så tycker jag att det är väl, jag är glad att det är en förändring i det.
Har du en politisk övertygelse?
Ja, alltså jag har nog vacklat ganska mycket liksom, för det har också med det där med hur man växte upp. Jag växte upp i ett väldigt borgerligt hem liksom.
Mm, du kommer från Täby, va?
Ja, Täby, ja. Mm. Och som sagt, jag hade en väldigt dominant pappa, så att man fick ju höra både en och andra om Palme när man var liten, och du vet, alltså det var ju, och det är också så att
nu får du vakta din tunga, du vet att Palmefamiljen bor här.
Ja. Nej, men så var det ju när jag växte upp. Mm. Och det var också en viktig grej när jag flyttade till New York 2009, för att, och det var 2 år efter jag kom hem från mitt rehab, och jag kände att jag kom tillbaka till gamla mönster igen och sådär, och jag behövde liksom det här som man har lärt sig, att man ska reparent sig själv liksom, att omprogramma, alltså uppfostra om sig själv, bestämma. Det kändes att jag hade stort behov av det, så där flyttade jag till New York i 10 månader och gjorde nästan ingenting där. Och där hade jag en bok där jag skrev ner så här, vad är jag? Är jag höger, vänster? Är jag liksom, vad är jag? Och vad tycker jag är okej? Vad tycker jag? Och den boken följer jag liksom så mycket jag kan. Alltså, eller, den förändras ju för sig lite grann. Men jag gjorde liksom ny grundstomme för mig själv. Det var väldigt intressant. Och,
wow.
Och jag, på många sätt är jag nog mer vänster. Alltså, tror jag. Alltså, jag är nog, men jag är nog lite mitt. Alltså, med vissa fall så går jag över ändå. Och jag, det är svårt. För jag tycker politik är svårt idag också. För jag tycker att vissa politiker, det är otydligt tycker jag. Jag tycker det är svårt att ibland att bli engagerad liksom. Men det man engagerar sig i tycker jag är ju liksom människors rätt att få vara den och tycka och känna och vara. Så måste det vara liksom, så här, och det måste vara ett, vi måste hjälpas åt i samhället att alla kan få det bra liksom. Men alla måste också ta ansvar för sina egna liv liksom, du vet så här. Och jag har röstat ganska olika liksom, och sådär. Och jag hamnade såhär i mitten på något sätt, tror jag. Så, där. Så nu är det ju dags igen. Så jag vet faktiskt inte var jag kommer hamna riktigt. Men jag går ofta i de frågorna. Liksom, naturen, miljön, liksom, människors rätt att vara den de är. Och faktiskt också nu när min mamma dog för ett år sedan, och jag har ju följt hennes liksom resa med att vara diagnostiserad och Alzheimers och hamna på olika, hur tufft det är liksom för äldre människor, hur det är fruktansvärt tycker jag på många sätt. Så att det är ju något som man måste också, det ligger in, det är stor vikt för mig också. Och sen tycker jag idag när man hör om skolan och ungdomar liksom, att att vi måste lära, alltså lära oss i skolorna. Liksom, det är väl, tycker jag, jätteviktigt. Det är nog punkt. Vissa liksom...
Så är man väl?
Så tror jag att jag är. Ja.
Vill du rekommendera något?
Ja, jag skulle kunna rekommendera Homeland. Bra tv-serie. Bra skådisar. Claire Danes är fantastisk igen. Om man vill se... Om man ska göra någonting i min egen genre som jag håller på med nu, så om man kommer till New York och Broadway, så tycker jag man ska kolla på något som heter Pippin, som är en, om man gillar artisteri och liksom, så är det enormt skicklig ensemble och det är en fantastisk föreställning faktiskt.
Mm. Kul. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Hade min mamma levt så hade jag skulle, i och för sig det var lite klurigt i och med att hon var så senil, men hon hade ett väldigt speciellt liv. Jag tror du skulle intervjua någon, typ din granne, alltså en vanlig människa. Det skulle kunna bli ett väldigt intressant. Jag har ingen känd person som jag känner att jag är nyfiken på heller, men har du intervjuat Anne Brun?
Nej.
Anne Brun, henne skulle jag vilja veta mer om.
Mm. Tusen tack för att du tog dig tid, hörru.
Tack.
Ja, vilken fin och transparent person han var, Peter Jöback. Och just nu spelar han alltså titelrollen i Sweeney Todd på Stadsteatern i Stockholm. Och det gör han hela våren, så vi ses nog där någon av kvällarna helt enkelt. Då packar jag ihop lådan för den här gången och tackar för att ni har lyssnat på årets första Värvet. Och tack också till Värvets nya sponsor Läkerol, Makes People Talk. Och vem gör inte det? Om en vecka är tillbaka med Maria Blom. Plus och kram till dess. Puss och kram till dess. Puss och kram till dess. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.